Så att jag vill ju åt det här att de ska känna att vi har upptäckt ett problem. Folk överkonsumerar i vår del av världen och det gör att folk i Afrika inte får vatten. Det får direkta konsekvenser för folk i Afrika att jag köper billiga jeans på H&M. Och då vill jag att mina elever ska tänka så här, men vad gör vi åt det då? Så här kan vi inte ha det. Folk fattar inte när de köper jeans på rea att det påverkar flickor i Kenya. Och då vill jag att istället för att bara få kunskapen ska de också veta, men det här får inte ångest utan vi löser det. Istället för att sitta och begråta världen, men ta tag i problemet. Och det är min drivkraft. Så när jag ser mina elever nu när de står och kämpar för att folk ska liksom sluta överkonsumera för att de vet att de kan förändra världen. Det är mitt jobb som lärare. Så då känner jag att jag har nått fram. Så att de bara skulle läsa en text om hur jobbigt det är att folk överkonsumerar och att barnen i Kenya lider av att vi köper billiga kläder. Det skulle inte ge mig så mycket. Jag vill åt det här, Greta Thunberg liksom. Jaha, nu har vi ett problem och då måste vi lösa det problemet. Det är mitt jobb som lärare.
Dagens avsnitt är historiskt. För första gången har vi med en återkommande gäst. Mycket har hänt sedan första gången hon var med. Hon har skrivit en bok, Ny som lärare, startat och avslutat en podd och såklart haft en hel del åsikter kring svensk skola. Hon heter Maria Wiman, hon är lärare, författare och har utsetts till Sveriges bästa lärare 2019. Temat för dagens avsnitt är Ny som lärare. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Maria Wiman, välkommen till podden. Bara en kort introduktion till alla som inte vet vem du är. Du är lärare i svenska. Du är författare till 2 böcker. Ja. De heter Värdeskapande lärande och Första tiden som lärare. Mm-hmm. Du har tidigare valt till Sveriges bästa lärare 2019 och din främsta bedrift är ju att du är med här andra gången i podden.
Alltså det är ju så stort.
Jag vill bara börja med att gratulera.
Jag vet inte vad jag ska säga, jag är rörd.
Jag vill börja med att prata, för vi träffades ju, nu var det ett tag sedan.
Det är typ förra sommaren kanske.
Ja.
Och känns då, som igår.
Då hade du släppt din bok Värdeskapande lärare nyligen, läste igenom den och vi diskuterade. Nu har jag hunnit testa vissa saker.
Har du?
Det har jag. Och saken är, jag hade ett större projekt. Jag hade det i bakhuvudet hela tiden. Hon sa, börja lite, det kommer funka. Så vi hade ett stort projekt, men problemet kom i efterhand. Bedömningen. Många lektioner blev det att eleverna och jag sprang runt som yra höns. Jag hade ingen aning vad som hände.
En nybörjarmisstag, tänker jag.
Ja, så jag bara gick runt ibland och svävade omkring och kände, hade gnutta ångest bara. Borde jag anteckna? Hinner jag?
Vad ska jag bedöma?
Vad ska jag göra? Det var väldigt många frågor och jag vill bara höra från dig. Du har gjort ett och annat projekt, jättemånga projekt av liknande karaktär. Hur jobbar du med rättssäkerheten?
Bra, för det där, jag vet precis den där känslan. För det kan ju vara så här, det är bara askul stämning i klassrummet. Alla gör olika saker och vissa bara sitter och ritar och andra spelar teater typ. Och så tänker man så här, vänta, vad händer här egentligen? Alla har askul, men vad lär vi oss och hur sätter jag betyg på det här? Nu har jag blivit mycket mer strukturerad. Mitt första projekt var så här extremt flummigt. Du vet, alla bara levde hejk om bacon och det var jättekul. Men det var inte så lätt att bedöma. Då hade jag årskurs 5, så det var inte så här jätteviktigt kanske att få in betyg på det sättet. Eller det, ja. Men nu är jag mycket mer strukturerad. Jag jobbar mycket mer med mallar till exempel. Där jag liksom, eleverna själva får gå in och utvärdera och berätta vad de har gjort efter varje lektion. Och sen så gör vi mycket exit tickets där vi liksom utvärderar. Och sen så fångar jag upp hela tiden med genomgångar. Och jag liksom lägger in mycket mer så här klassisk skola i arbetet. Nu jobbar mina elever med något som heter Jeans for Africa, där de säljer begagnade jeans för att samla in pengar till att borra brunnar i Afrika. Värsta superroliga projektet. Men i det där sälja jeans, för mycket av det handlar om att de typ samlar in jeans, de fotograferar varandra i jeans, de lägger ut det på en hemsida och de skickar iväg jeans. Jättesvårt att sätta betyg på. Men i det så lär vi dem massor om hållbar utveckling och vi pratar om globala målen, de får skriva debattartiklar på svenskan. Allt det är ju bedömningsbart. Alltså när de skriver en debattartikel, det är ju klockrent i en liten matris liksom. Så att i det här, vi varvar hela tiden de här fria lektionerna med klassisk skola liksom. Nu ska vi gå igenom globala målen och sen får ni svara på 5 frågor om globala målen och resonera utifrån dem. Då har jag ju bedömningsunderlag. Och sen sista lektionen på fredag, då får ni fota varandra när ni testar jeans. Det kommer inte jag bedöma, men det ingår i projektet. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men om jag tar Maria som jag pratade med sist, då var det inte... Har det här hänt på senare tid? För jag minns inte de här...
Du har förträngt.
Jag måste ha förträngt hela samtalet.
Men det är ju det tråkiga biten, är ju den att man måste lägga tillbaka till kunskapskraven. Liksom. Men den har ju funnits där ända sedan mitt typ första misslyckande, så har jag ju strukturerat upp det.
Och sen har det byggt på med tiden.
Ja, jag precis. Fattar. Vad minns du att jag sa?
Jag har ingen aning. Nej, men jag minns bara att det var väldigt fritt. Ja, jag minns alltså betoning på fritt och kreativitet.
Och det är det. Men däremellan måste vi varva ner det med liksom, nu är det föreläsning när ni ska anteckna. Och därefter ska ni svara på frågorna. Och nästa lektion, då får ni göra vad ni vill med den här kunskapen ni har fått. Då kan ni spela in en podd eller kontakta en politiker. Men hela tiden liksom varva handfast undervisning med kreativitet och kaos.
Jag förstår. Och jag tänker, du vet, jag är van... Matte till exempel. Dels, jag ser ju vad som händer under lektioner. Absolut att det spelar roll. Men det avslutas 90% av fallen med ett prov. Det är konkret. Det kan
och
inte
tryckt,
bli
eller hur?
Väldigt mysigt.
Det är jättemysigt. Det är så här, du fick 9 av 10.
Ja. Det kanske inte är... Problemet där är ju, man kanske inte får fram alla förmågor hos eleverna. Alla kanske inte är jätteduktiga på det. Nej.
Och att alla kanske inte förstår varför de ska kunna. Varför ska de veta en skala? Vad är det bra för?
Ja, och saken är... Kan det vara så att de här kunskapskraven, alltså hur hela systemet är formulerat, att det ställer lite onödiga krav?
Ja, det tror jag. Och sen tror jag också att det gör oss väldigt stressade. För när du var så där bekymrad över ditt projekt där, när du gick omkring där och kände vad håller vi på med, då var ju du stressad över kunskapskraven. Du var ju inte nervös över att eleverna hade tråkigt. Eller att,
nej.
Nej, det var ju att du var så här, hur ska jag, om någon ifrågasätter det här, vad ska jag svara? Det var så du tänkte. Och jag tror att vi lärare är väldigt stressade över just det, att folk granskar oss. Och om du får en fråga, vad betygsätter du här, då vill du ha ett bra svar. Liksom. Så att det är klart att, jag tror inte vårt skolsystem är perfekt utformat för att vi ska jobba i stora värdeskapande projekt, nej.
Och saken är, det var ingen som var kritisk, men jag tror det handlar om en inre kritik.
Ja.
Bara, hur kan jag själv stå till svars för det här? Och ja, det var ingen, det var inte jättemysigt. Men med tiden så har jag fallit tillbaka på klassisk katederundervisning. Och,
jag kommer inte nå dig här.
Nej, jag vet, jag förstår det. Men helt ärligt nu, Nu har jag ett väldigt strukturerat system med hur man antecknar, vi går igenom studieteknik och det är väldigt mycket att jag pratade fram med. Självklart har vi andra element också i undervisningen. Men sanningen är att när jag har fallit tillbaka, många kan diskutera att jag kanske har blivit bekväm, men det har gett väldigt bra resultat.
Ja, och så alltså grejen är att jag tror också att vi är olika som människor. Det kanske är så du ska undervisa. Jag skulle dö tristessdöden om jag gjorde sån undervisning hela tiden. Jag måste ha någonting liksom på gång där jag känner att eleverna får driv och engagemang. Alltså det får de säkert hos dig också. Men att de får det här känslan av att nu ska vi förändra världen. Det är det jag går igång på. Jag kan ju också vara så här ibland, nu ska vi läsa text och svara på frågor. Och så gör vi det 7 lektioner i rad. Och då känner jag att mitt jobb är så tråkigt så jag vill gå och lägga mig och typ gå i pension. Så att jag vill ju åt det här att de ska känna att vi har upptäckt ett problem. Folk överkonsumerar i vår del av världen och det gör att folk i Afrika inte får vatten. Det får direkta konsekvenser för folk i Afrika att jag köper billiga jeans på H&M. Och då vill jag att mina elever ska tänka så här, men vad gör vi åt det då? Så här kan vi inte ha det. Folk fattar inte när de köper jeans på rea att det påverkar flickor i Kenya. Och då vill jag att istället för att bara få kunskapen ska de också veta... Ja, men det här får inte ångest utan vi löser det. Istället för att sitta och begråta världen, ja, men ta tag i problemet. Och det är min drivkraft. Så när jag ser mina elever nu när de står och kämpar för att folk ska liksom sluta överkonsumera för att de vet att de kan förändra världen. Det är mitt jobb som lärare. Så då känner jag att jag har nått fram. Så att de bara skulle läsa en text om hur jobbigt det är att folk överkonsumerar och att barnen i Kenya lider av att vi köper billiga kläder. Det skulle inte ge mig så mycket. Jag vill åt det här. Ja, men Greta Thunberg liksom. Jaha, nu har vi ett problem och då måste vi lösa det problemet. Det är mitt jobb som lärare. Vilket brandtal.
Ja, det var fint.
Tack.
Jag tror vi hittar introvideon till samtalet, eller hur?
Ja, det var gnistra ögonen på mig.
Verkligen. Vad jag tycker när jag läser om dig, jag tycker det så, du har den minsta ledtiden av alla andra debattörer jag har sett. Någonting händer och du är så otroligt snabb på att svara. Jag är så imponerad av den förmågan. Och därför, det är därför jag tycker det är intressant att ha med dig, för du har en åsikt om
allt,
allt möjligt.
Sen kan jag ju säga att det där, för det är ju många, jag har till och med fått en fråga av flera som har skrivit till mig som läser mina krönikor, så här, hur snabbt skriver du egentligen? För det kan hända något på eftermiddagen och sen 3 timmar senare så finns det en text om det. Men det är också för att jag är mycket känslosam, jag tror jag mycket, det händer mycket i affekt. Så här, blir jag sur, då måste jag skriva. Och sen skicka in det till min redaktion och så säger jag så här, ja, om ni vill publicera, gör det, annars skitsamma, jag vill bara få ur mig den här texten. Så jag tror att jag handlar mycket i liksom spontanitet och i typ känslor. Det är både på gott och ont. Ibland skriver man ju för fort också, och så innan man vet ordet av så är det publicerat. Och så, mm.
Jag är bara imponerad. Jag önskar jag hade den förmågan själv. Sen tror jag du har lite mer energi och jag är lite latare. Men det är en helt annan diskussion.
Det är nästa avsnitt.
Ja, men jag vill diskutera snabbspår till lärare. För inte för jättelänge sedan var det diskussioner om att man skulle förkorta copyn. Du hade ju såklart en åsikt om det här. Och det jag tycker är intressant att vi har helt olika åsikter kring den här frågan. Så idag är utbildningen på 1,5 år och riktar sig till personer som har någon annan akademisk bakgrund. Jag tror du själv gick den, eller
ja,
hur?
Ja, jag är en av dem.
Ja, och du var...
Alltså jag läste litteraturvetenskap i så många år. Och sen så insåg jag att vad ska jag göra med det här? Jag måste ju bli något. Och då läste jag in KPU.
Just det. Mm. Och jag var civilingenjör och sen gick KPU och blev matematiklärare. Så jag vill, och förslaget handlar ju om att reformera och förkorta den här KPU:n. Och syftet är ju såklart att vi har för få lärare och vi vill öka antalet.
Så är det.
Du har ställt dig kritisk till den här förändringen och då är den intressanta frågan, varför?
Jo, men jag tror att det ligger en fara i hela vårt yrke om vi tänker så här, vem som helst kan bli lärare. Det är bara så länge du har ett intresse så varsågod, du kan bli lärare. Alltså den här utbildningen är ju, det här är ju ett yrke vi ska, alltså det här är ju en... Man måste bli lärare. Det räcker inte med att jag är jätteintresserad av geografi så blir jag en bra lärare. Det är ju inte så enkelt. Det krävs liksom någonting mer. Och det vet vi alla som har haft dåliga lärare. Att det räcker inte med att man är intresserad av ett ämne för att bli en bra pedagog. Och risken om man förkortar, jag förstår att man måste göra det. Jag förstår att vi har ett enormt problem, men det blir liksom, det är någon slags hittepålösning på ett mycket större problem. Varför vill folk inte bli lärare? Ska vi lösa det genom att göra det asenkelt att bli lärare? Så vem som helst kan bli lärare. Jag tror inte att det är någon bra framtid för svensk skola. Att vi liksom, vet du inte vad du ska bli? Ja, men hoppa på våran snabbkurs så kan du bli lärare. Jag vill att väljer man en utbildning ska man göra det för att man är intresserad. Och för att man, liksom, man tror att det här är ens... Liksom, att man kommer ett bra jobb. Det ska inte vara någon så här nödlösning för den som inte vet vad den ska göra. Vilket det riskerar att bli om man förkortar utbildningen. Varför håller du inte med mig?
Jag håller inte med dig för att jag känner... Jag förstår ditt resonemang här. Mm. Men jag känner... När jag gick själv i KPU, jag gick den på Luleås universitet. Superbra universitet. Inga konstigheter. Men alltså, allt jag har lärt mig och alla tekniker jag använder, jag fick inget av det där från utbildningen. Överhuvudtaget. LGR 11 läste jag igenom själv. Det var inte så att vi gick igenom den. Alltså...
Men det är ju ett annat problem. För det håller jag med om. Min KPU var inte bra heller. Det man lärde sig på var i praktiken. Egentligen. Eller VFU,
oh, yeah. Liksom. Ja. Och jag tänker så här. Du kan vara hur duktig som helst. Ta en bra lärarutbildning. Lunds universitet. Du kan vara, ha alla A i den utbildningen. Eller VG. Eller vad man nu använder för betygssystem. Mm. Men när du väl står där framför eleverna. Så kan du totalt misslyckas hur som helst. Vad jag försöker komma till är att. Det jag lärde mig. Allt gick ifrån att jag tittade på andra lärare och på ett eller annat sätt imiterade det jag ville, det jag tyckte såg bra ut. Och sen har jag testat mig fram dag efter dag. Och jag kan säga redan nu, om jag tittar tillbaka på mitt första år och till och med min första termin, jag tänker, hur lät de mig undervisa? För det var så katastrof. Men med tiden så börjar man ju snappa upp saker och börja förstå ett och annat. Och inget av det här fick jag från lärarutbildningen.
Fast då, med det resonemanget skulle vi kunna ta bort hela lärarutbildningen egentligen. Då är det ju så här, jag lär mig ändå ingenting där, så då kan vem som helst hoppa in och lära sig på golvet. Och det tror inte jag är någon bra lösning.
Inte riktigt så, man skulle kunna varva praktik med... För du vet, när jag pluggade KPU så jobbade jag 80% på en skola samtidigt. Ja. Så jag hade, i teorin, eller i praktiken, jag hade noll lärarutbildning, men jag var ändå och jobbade 80% och pluggade vid sidan av 20%. Och då var det där jag byggde på. Det är så jag skulle se det.
Inte att man tar bort den helt och hållet.
Nej, och det, jag håller med om att vi behöver utöka VFU:n, för det var min stora grej också. Det var ju där jag lärde mig typ allt jag kunde. Vi läste ju väldigt mycket så här, Skinner och John Dewey, men det var ju bara ord på ett papper. Man vill ju komma åt det här fingertoppskänslan liksom. Men, och så utökad VFU vore ju guld. Men i det här nya snabbspåret ska de ju dra ner på VFU till exempel. Och det är ju också, det är helt koko. Mycket mer praktik, det håller jag med om. Men vi kan liksom inte tumma på utbildningen, för vad händer med skolsystemet? Om det blir så att, ja, men jag är brevbärare, fast nu tycker jag att jag tror det är tråkigt, så jag blir lärare istället om 2 veckor. Alltså det blir så konstigt. Jag tycker vi måste så här, vi måste verkligen få ner att det här är ett prestigefyllt jobb, och det här är ett jobb med liksom jättemycket ansvar, och det är ett komplext arbete, det kommer ta tid, du behöver massa teoretiska kunskaper och as mycket praktiska kunskaper, och det tar tid. Så snabbspår, det tror jag inte ett dugg på. Sen finns det säkert sådana som du som liksom lär dig jättemycket när du är på plats och snappar upp, för du är intresserad och vill det, men det finns säkert de som också kommer ut i läraryrket och sen bara gör ett halvdant jobb i 40 år. Och det är inte bra. Då tycker jag att det är mycket bättre att man har en gedigen utbildning där man får varva praktik med teori. Och det måste ta tid.
Men jag känner de här personerna som gör ett halvdant jobb. Jag tror inte, det kommer alltid finnas sådana människor.
De är där jämt, ja.
Ja, det kan man inte komma
undan. Man kanske kan motverka dem lite i alla fall genom en tuff utbildning. Med lite så här höga intagningskrav och lite så.
Jag vet, för jag tror alltså de egenskaperna du behöver, det är inte alltid att du kan visa dem vid skolbänken. Sen, jag tror en stor del av läraryrket handlar om att prioritera. Så vad är viktigt att lägga tid på just nu och inte? Och det lär du dig i. Och du pratar om de här ämneskunskaperna. Nu antar jag, i och med att du och jag hade ju läst vid sidan av, att man har redan det i bagaget. Men i övrigt, jag var väldigt kritisk. För i din debattartikel nämner du vissa saker. Du nämner att man måste kunna hantera en rad olika scenarion som lärare, bland annat konflikter, föräldrar, man ska motivera, och det här är ju inga egenskaper som en person har, till exempel att kunna motivera eller att kunna ta en konflikt, som du lärde via skolbänken.
Fast då tänker jag, så då är det något fel på lärarutbildningen, och det betyder inte att vi ska ta bort lärarutbildningen. Det behöver, jag säger inte att det är fel att reformera lärarutbildningen, för det håller jag med om, jag tycker inte den är bra, men det är inte samma diskussion som att vi ska förkorta den. För jag håller med, typ konflikthantering, det lär man sig ju på plats när man står där. Men det hade ju inte skadat om det fanns en sån grej i lärarutbildningen där man får läsa i psykologi till exempel. Hur hanterar man konflikter när det händer? Och det fick ju inte jag med mig heller på min lärarutbildning. Men då är det ju snarare den som är problematisk, tänker jag. Alltså det är 2 olika diskussioner. Ska vi ha en förbättrad lärarutbildning? Ja. Ska vi ha en kort lärarutbildning? Nej. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår exakt vad du tänker. Bara viktigt att notera, när vi ser lärarutbildning, då pratar vi KPU.
Ja, just det. Fast det är ju för sig, just debattartikeln handlar om KPU, men de har ju faktiskt pratat om att reformera den andra lärarutbildningen också, men inte förkorta den dock.
Nej, och det håller jag ju helt med dig, att man behöver verkligen göra om. Och sen att kraven sänks ju för att ta sig in till lärarutbildningen, och det är ju lite chockerande att du får i princip stor del lärare som själva misslyckades i skolan på ett eller annat sätt som ska sen
lära framtiden. Liksom.
Ja.
Jag vet, min morfar, liksom, han var ju så stolt över att jag var lärare, för det var ju så stort i hans värld, för det var liksom bara de smartaste som var lärare. Det är liksom, min dotter, hon är typ smartast på jorden för hon är lärare. Idag är det ju liksom inte den bilden av lärare alltid man har, tyvärr.
Nej. Jag vill gå vidare till en artikel som skrevs den 21 januari. Så den 21 januari skriver Paula Ternström.
Det här ska bli kul.
Det ska bli intressant, ja. Hon skriver en insändare till DN och beskriver en upplevelse av skolan. Tack och lov så var du snabb och skrev en debattartikel.
Ännu en gång.
Ja, tillbaka. Hon är, för att bara ge lite bakgrund, hon är en skådespelare som vikarierar i en skola norr om Stockholm. Enligt henne ska hon under sin lektion ha blivit vapenhotad. Nu har det i efterhand visat sig att det var en limpistol efter ett antal utredningar från skolan.
Hon skrev ju i texten att det var en pistol. Pistolhotad skrev hon.
Ja,
hon glömde bort att det var en lim.
Ja, hon skrev att det var en pistol alternativt en attrapp.
Just det, men hon glömde bort ordet lim, var inte med.
Ja, ja. Och att, men har hon sagt i efterhand att...
Nej, det vet jag inte.
Nej, jag har inte sett någon kommentar. Nej. Så vi utgår från att hon sa att det var vapen alternativt en attrapp.
Ja.
Och det har inte hindrat henne från att skriva den här artikeln. Och den fick en enorm spridning. otroligt mycket engagemang i kommentarsfältet. Och jag vill bara, när du läser den här, vad är din första reaktion?
Alltså min första reaktion är, har du artikeln där? För jag får med att det var någon rubrik som jag reagerade på direkt. Det stod någonting.
Jag kan ta fram det medan du...
Ja, det var någon sån här rubrik som var något sånt här, eleverna... Det var någon, jag studsade när jag såg rubriken, för det var liksom en beskrivning av svensk skola som jag absolut inte liksom kände igen överhuvudtaget. Så det var väl det första. Och sen så... Bara när man läste liksom, när man läste artikeln så var det ju så, det var så tillspetsad retorik i den. Det var så här, eleverna är, det är någon flugornas herre-mentalitet och att de typ äter lärare levande liksom. Och att när man läste om henne lät som att man kastas till liksom hajarna när man går in i ett klassrum. Och då har ju jag jobbat i lite olika skolor i både socioekonomiskt starka och svaga områden. Jag har aldrig upplevt att det har varit liksom en kultur där jag känner mig hotad till livet när jag går in i klassrummet. Sen all respekt för att det finns en tuff kultur i vissa skolor, det är inte det jag förnekar. Men när hon skriver som hon gör så får man känslan av att alla elever i Sverige är liksom potentiella mördare som bara hatar sina lärare. Och också när den sprids och man ser kommentarsfältet så är det ju det folk tar med sig. Att i svensk skola råder det liksom kaos, man är mordhotad som lärare och när man står där framme då vill de liksom ha ihjäl en. Och då tänker jag att vi är ganska många 100 000 lärare som går till jobbet varje dag och träffar ganska gulliga barn. Liksom. Det blir så deppigt när den här bilden, en sån extremt svart bild av skolan, får stå oemotsagd.
Alltså vad hon gör, hon bekräftar så många fördomar människor som inte har något med skolans värld att göra har. Och det är bara att läsa de första kommentarerna, det visar sig direkt. Jag tycker det är så himla oansvarigt att du lägger ut den här artikeln. När... Nu vet inte jag, man ska ju vara försiktig med människors upplevelser av situationen.
Vi kan väl ändå vara lite, tala lite klarspråk.
Men du såg väl sladden, tänker jag. Eller en limpistol, man ser väldigt tydligt om det är en limpistol. Sen kan jag förstå att det är en stressad situation. Men sen i den här artikeln så, hon är ju en skådespelare. Och det som jag tycker var så provocerande var, nu, hon skriver typ, jag ville hjälpa till... i en jobbig situation för lärarna.
Ja, precis. Nu är det pandemi och då ska jag ställa upp för samhället, typ.
Ja, men vad du gör när du lägger ut den här DN-artikeln, det gör ju tvärtom för oss lärare. Det blir ju bara raka motsatsen.
Ja, och jag tänker så, för stackars eleverna, för det som jag stör mig på också var, den här delades i lärarforum lite överallt, på Facebook framförallt, och det var många lärare som gillade den här artikeln och bara, ja, titta, äntligen någon som vågar berätta. Och det blir så, vilken trist elevsyn, tänker jag. Att man går till jobbet varje dag och tänker att nu ska jag undervisa de här jävlarna som sitter där för att förstöra mitt liv ungefär. Gud vad tråkigt, då får man byta jobb om man tänker att det är så. Och sen så också lite misstänkt att han, Roger Haddad då, Liberalernas skolpolitiska talesman, va? Han svarade ju på hennes insändare en timme från hon hade skrivit den ungefär och bekräftade hennes bild också. Och hon är ju också aktiv liberal, Paula, som skrev den här artikeln, och det nämnde hon inte heller. Så det känns lite så här fulspel, tycker jag. Man måste inte vara jättekonspiratoriskt lagd för att tänka att det är något som är lite lurt här. Hon skriver den här jättesvarta artikeln och sen bekräftas den av hennes partikompis en timme senare. Och sen efter ett tag upptagas det att hon inte ens har polisanmält det här. Vilket man tycker att någon borde göra. Om hon är för chockad borde ju någon på skolan polisanmäla. Det som händer är att det är en polis som läser om henne som polisanmäler händelsen. Så det är inte en skolan själv eller vikariepoolen eller hon som har polisanmält. Det är mycket i den här historien som luktar skumt alltså.
Och jag blir bara provocerad. För det här kanske skrämmer en person som skulle bli en jätteduktig lärare,
ja,
från att komma in i den här branschen. Sen nämner du det här med liberalerna. Det var ju bara så här, kan den här storyn bli mer ja, skruvad? För från ingenstans så kommer det fram, okej, hon är aktiv. För då får vi inte glömma att deras retorik har ju i stor del handlat om det här. Att det är kaos i skolan, vi behöver ordning och reda.
Och hårda tag liksom.
Ja.
Och det blir ju så märkligt då att det hon skriver och sen så snabbt besvaras av en partikompis som kan bekräfta allt hon säger och göra det till en politisk liksom, fråga plötsligt. Det här är, jag blev rasande faktiskt. Jag blir lite arg bara jag pratar om det. Jag tycker det är under all kritik. Jag skrev ju ett svar till hennes insändare och då kontaktade jag också DN faktiskt i samband med det och sa, har ni källkollat det här? Stämmer det hon säger? Och då svarade de typ, vi har kollat så gott vi kan att det här är sant. Men det känns ju ändå som att hon har spetsat till historien ganska ordentligt. Men det spelar ju ingen roll, för folk har ju köpt det och delat. Och nu är det ju hennes sanning som gäller för många. det spelar ingen roll att det är fejk, folk tror på det ändå. Eller väljer att tro på det ändå.
Ja, för först och främst så har inte hon kommit ut nu med någon form av ursäkt i skolan, känner jag. Vi lever i en marknadsskola på väldigt många sätt. Mm. Inte nog med det, du har massa föräldrar som skickar sina barn till den här skolan. Och det här kan ju få jättenegativa konsekvenser för den här skolan. Ja, ja. För det är inte lätt att googla, det är inte svårt att googla. För hon hade skrivit någonting med att det var i Bromsten.
Ja, precis.
Och det är inte svårt att
finns
googla.
Finns inte många skolor.
Nej, det var inte många skolor där. Jag till och med testade mig fram.
Jag med.
Det var inte svårt att veta vilken skola det handlar om. Nej. Så jag som rektor, eller jag som lärare på den här skolan, hade blivit vansinnig.
Ja, eller som förälder till ett barn som går på den skolan hade man ju tänkt, vad gör ledningen? Om det här är sant, varför polisanmäler de inte? Alltså det ser ju väldigt illa ut, för hon har ju skadat den här skolan. Men inte bara det, hon har skadat hela svenska skolan, skulle jag säga, med den här artikeln. Och stackars elever som får det skrivet om sig.
Ja, ja.
De flesta, 99,9% av våra barn, det handlar ju om våra barn, det är ingen annans barn. Det är våra barn som går till skolan liksom. De går ju dit för att lära sig saker och tycker om sina lärare. Så att det blir ju väldigt trist att folk då tror att det är någon slags slagfält svensk skola där man liksom krigar sig fram och där lärarna är helt handfallna inför galna elever. Så ser inte vardagen ut.
Nej, och jag tänker på, jag kommer tillbaka till det här med ungdomar och respekt. För det finns väldigt mycket okunskap kring det här. Jag vill bara, alla vikarier, potentiella vikarier som finns där ute. Du kommer aldrig få respekt bara du går in i ett klassrum.
Det funkar inte så.
Nej, hur tänker du när du läser om den här, hennes förväntningar kring...
Ja, men jag tror att, och det nu återigen, men Liberalerna har ju lite den lite konservativa bilden av att en lärare ska ju gå in med liksom pekpinnen och sen ska eleverna sitta i raka led och bara, nu kommer läraren uppsträckning. Så ser ju inte svensk skola ut, och jag tycker att det är bra. Det handlar om att det kommer in en vuxen person och då måste den visa respekt så att eleverna kan visa respekt. Man måste förtjäna sin respekt, tänker jag. Så att om Paula nu trodde att hon skulle komma in bara i egenskap av vikarie och så skulle eleverna bara lyda henne blint. Välkommen till verkligheten. Det är ju som vi vuxna, alltså jag respekterar ju inte en person heller bara så där. Jag behöver ju liksom, den måste ju bevisa för mig, precis som jag måste bevisa för den att den är värd respekt. Liksom. Vi vet ju inte alls hur det var den där lektionen när hon hade.
Nej, och saken är, det spelar egentligen ingen roll vem du är. Dina första lektioner kommer vara kaos.
Ja, så är det.
Så de testar dig, precis som alla vuxna kanske testar dig lite mer subtilt, men
så är det.
Barn kommer testa dig, punkt slut.
Verkligen, stålsätt dig liksom. För att man har, precis som du säger, man har ju sina första lektioner på sig att etablera relationer och visa vem man är. För det sitter ju inte från början, såklart.
Nej, och ska vi vara helt ärliga, på grund av såna här mekanismer som vi har som människor i oss, plus att vi lär ut barn varje dag vara kritisk, inte bara mot källkritik utan mot människor också.
Precis.
Så tar det en viss tid.
Ja. Och men det måste man acceptera. När du får en ny kollega, det är inte så att du direkt bara hej, jag älskar dig. Man måste ju så här, vem är den här personen? Man måste känna lite på varandra liksom. Vem är den här personen? Kan man skämta med den? Är hon sträng? Alltså man måste ju, så är vi, som du säger, så funkar ju vi människor. Så att om nu Paula Ternström trodde att hon skulle liksom klampa in där en tisdag eftermiddag och ha spanska 80 minuter och allt skulle gå på rinnande vatten, nej, så funkar det ju inte.
Och helt ärligt, när man har vikarier på grund av det här, det blir inte mycket lärande.
Nej.
Jag själv är ju väldigt kritisk till de här vikariepoolerna i grund och botten. Jag förespråkar att man ska ha typ flygande vikarier. Att som jobbar på skolan, som man faktiskt har något...
Som känner eleverna.
Exakt.
Så guld. Ja, jag håller med. Det där, alltså, om jag ska liksom få gissa så tänker jag Paula Ternström gick dit till den här lektionen. Hon fick en planering av någon, hon kanske knappt hade tittat på den innan, som det är när man är vikarie. Och så är det eftermiddag och eleverna är trötta och det blir kaos. Och så är det någon kille som har en limpistol och sen så blir hon jätteupprörd och känner sig förnedrad. Och så blir hon arg och går hem och skriver. Och så får artikeln snurr och det kanske inte hon hade räknat med. Och nu sitter hon lite i skiten. Liksom. Det är därför hon är tyst, gissar
jag. Jag tänker bara av respekten till skolan. Det är inget fel med att säga, hörni, jag hade fel.
Eller hur? Jag var i affekt, de betedde sig illa, för det gjorde de säkert. Eleverna betedde sig säkert illa.
100%.
Liksom.
Ja. Men det var ingen Glock vi pratade om.
Nej, det var en limpistol.
Det var en vanlig limpistol. Ja. Men sen kom vi till främlingsfientliga kommentarer. Och det här provocerade mig jättemycket. Först och främst, vi vet inte ursprunget av eleven. Och för det andra, vad spelar det för roll egentligen? Och vad jag blir provocerad av är att hon låter det här bara snurra på och ticka på. Om hon kunde åtminstone komma ut med, hörni, vi struntar i det här med limpistol. Vi utgår från att det var en 9 mm som stod där, eller en attrapp vad det nu kan vara. Bara hörni, spelar det någon roll vad det är för etnicitet, eller hur? Det här är min story, men spelar det någon roll? Mm. Jag vet inte om du noterar det här med främlingsfientliga.
Jo, och det tänker jag också, för att när man skriver så som hon gjorde då, det var en förortsskola skriver hon, och det var sent på eftermiddagen, det var, hon är något på att trycka på att det var en förortsskola, vilket egentligen kanske inte har någon betydelse. Det är väl lika illa att bli hotad på Djursholm, tänker jag, med en pistol, som det är att bli hotad någon annanstans. Hon trycker på att det är en förortsskola, och ja, hon är också, jag tror hon var med i någon podd med någon sverigedemokrater efteråt, och där man liksom förfasades över det här med skolsegregering.
Finns det en podd?
Jag tror, alltså nu är, jag såg någon rubrik om det här, jag har inte lyssnat på den själv, men det var hon har något sverigedemokratiskt, någon diskussion med någon i alla fall. Så jag tänker att hon spelade ju lite, det blir ju lite så här att hon spelade dem lite i händerna liksom. Och som du säger, vilken sund person som helst hade gått ut och markerat. Så fort det blir främlingsfientligt skulle man sagt stopp, det har ingenting med saken att göra, det var en pistol. Men det gör hon ju inte. Hon går inte in och rensar liksom. Så att hon har inte tagit sitt ansvar, utan tvärtom eldat på någonting. Jag hade blivit jäkligt bekymrad om jag skrev en text som fick de reaktionerna. Då hade jag liksom...
Någonting har gått fel här.
Ja, exakt. Precis. Gör om ju rätt, Ternström. Kan du inte bjuda in henne till din podd?
Jo, men jag tror... Ja, vi får se om hon ens vi hade velat vara med efter det här samtalet. Så vi får se. Jag vill gå vidare till en person som du hade delade podd med tidigare. Han heter Hamid Safar.
Men är vi ändå inne på det här temat lite?
Absolut. Mm. Det är, Hamid Safar var ju, jag vet inte hur man ska beskriva han. Han var ju lite som en opinionsbildare inom skolan.
Skoldebattör kan man säga.
Utbildningsfrågor. Mm. Han hade ett stabilt CV ändå.
Ja, Årets Svensk.
Årets Svensk. Sommarpratare. På spåret. Oh. Sen var han ju utbildnings...
Chef var han.
Utbildningschef. Ja. Han har jobbat som rektor i utsatta områden.
Och gjort en resa där, liksom. Verkligen.
Och så vidare. Så ingen kan förneka att han har bedrift.
En meriterad man.
Liksom. Oh ja. Mm. Så ni har en podd. Och jag personligen tyckte det var en jättevälproducerad podd. Var intressant att lyssna på. Så slår nyheten om att han har delat olämpliga kommentarer. Mm. Kan du bara berätta från ditt perspektiv? För du delar ju den här podden med honom.
Ja.
Hur det här gick till?
Nej, alltså det var ju, vi spelade in en podd på kvällen. Jag vet inte, jag tror att det var en torsdagkväll. Så spelade vi in podden på kvällen och sen gick jag och la mig. Och sen på morgonen så vaknade jag till de här nyheterna. Att, det var ju första sidens rubriker liksom. Så att vi sa ju då till varandra på kvällen och sen så nästa dag så möts jag av det här. Så det var ju lika stor chock för mig som för alla andra. Jag hade ju såklart ingen som helst aning om att det här hade pågått. Och jag blev ju såklart jätte, dels rädd, så här, herregud, kommer mitt namn hamna i någon sån här, för han hade skrivit antisemitiska saker framförallt.
Sexistiska, rasistiska.
Och det är ju inte direkt det man vill förknippas med. Det är ju liksom tvärt emot allt jag står för, såklart. Så dels var jag lite rädd för min egen skull, att kommer nu folk förknippa mig med det här? Så. Och sen så var jag såklart jätte, liksom, ledsen och besviken. Jag var liksom, ja, men kände mig liksom, ja, men, ledsen. På riktigt ledsen över det här. Det var ju jättesorgligt. Så att jag var väl väldigt snabb med att ta av mig till tidningen Läraren som jag gjorde podden då. Och säga att jag inte ville jobba mer med honom. Och de var väldigt snabba med att säga att det ville inte de heller. Och sen avslutades det liksom. Så vi har inte haft någon mer kontakt sedan dess.
Och vad som händer är fascinerande på väldigt många sätt.
Mm.
Över en natt så försvinner alla hans poster.
Ja.
Alla klipper banden. Mm. Där kan man ha full förståelse för det var inga små saker som sades.
Och i synnerhet inte kanske när man jobbar i skolvärlden. Man får inte ha den värdegrunden. Liksom.
Du kan ha det när du är 15, 16, till och med kanske 19.
Inte
men
33.
Om du hade dem för 3 somrar sedan så blir det är alarmerande.
Ja, det är det.
Men jag tänker kring det här cancel culture och du är så här, på en sekund kan du bara försvinna. Mm. Hur tänker du kring...
Ja, men det är ju skrämmande. Också, för det gick ju så in i djävulen fort. Som du säger, det är rubriker, jag tror jag läste det typ 8 på morgonen första gången. Och sen så efter det så läser man ju bara, han blir av med jobbet, de gör om På spåret, den skulle vara med, han blir av med podden, han blir av med sitt krönikuppdrag på Göteborgs-Posten. Det är bara, som du säger, allt rycks bort och det är på några timmar. Det är ju chockartat egentligen hur ett liv kan, man står och bevittnar ett liv raseras liksom, live. Så. Men det är väl också för att det är så oförlåtligt. Jag tror att vi människor är ganska duktiga på att förlåta, men det här var ju, för det var min första reaktion, var så här, men jag kan säkert förlåta. Men ju mer jag läste om det och jag också såg hans liksom försvar, så var det ju så här, nej, det här går inte att förlåta. Så att, vad tänker du?
Alltså jag tänker, det som du säger, jag hade, om jag hade haft barn, jag hade aldrig velat att de gick i en skola där han var rektor, lärare eller utbildningschef.
Nej, det går ju inte.
Det går inte. Samtidigt finns det en annan del av ekvationen, och det är, han har ju otroligt mycket kompetens. Det här är kompetens som kommer bara aldrig användas.
Ja, vad gör han nu liksom?
Ja, det är ju, jag tror inte han mår så bra, men det har egentligen hör inte till fråga. Jag tänker, det finns två delar samtidigt. Man vill ju vara en person som förlåter, men var går gränsen?
Jag har tänkt mycket på det här, för jag tänker också att om han skulle nu gå ut och så här, jag vet inte, skriva, han kan ju skriva, han är duktig på att skriva. Skriv en text om vad som hände, för, alltså gräv i dig själv. Han kommer ju från en kultur, kan jag tänka mig, där man kanske, det kanske finns en viss kritik mot judar till exempel på grund av en lång historia eller många konflikter. Han kanske är liksom helt segmenterad i någon trist kultur som han inte egentligen har tänkt kritiskt på, för han är så inne i den. Han kanske nu kan göra om ju rätt. Sen kommer det ta tid för svenska folket att förlåta ändå, men jag tänker möjligen om man bara skulle kunna göra någonting bra det här, vänd på det här. Alltså gör din resa nu då. Ta tag i det, vad det nu kan vara, liksom utbilda dig, träffa, diskutera med judar, eller alltså, förstår du vad jag menar? Att man liksom så här, han är uppenbart en klok person någonstans, fast har en väldigt skev syn på saker. Han kanske måste bara göra om, gör rätt. Skulle vi kunna förlåta en sån sak?
Jag tror inte det. Inte i skolans värld.
Nej, inte i skolans värld, men jag tänker just det, för som det nu måste det vara att han inte kan få ett jobb någonstans, gissar jag. Det kanske han, jag vet inte, jag chansar nu.
Jag tror han har säkert landat ett bokkontrakt. Ja.
Tror du?
Det tror jag.
Sanningen bakom Hamid.
Ja, men det tror jag. Tror
jag inte, kommer läsa den.
Jag hade också läst. Tror inte du den hade sålt bra?
Jo, lätt.
Den hade sålt jättebra.
Ja, den hade sålt jättebra.
Så jag tror han skriver för fullt.
Ja, det kanske han gör.
Men sen tror inte jag att hur mycket soul searching han än gör, att han kan bli välkomnad.
Nej.
För jag tänker hans kompetens ligger ju ändå inom lärare.
Ja, men så är det ju. Han har jobbat i skolinspektion. Han har ju liksom ett brett register. Han har varit lärare själv, skolinspektionen, rektor, skolchef. Det är ju här han hör hemma liksom, i skolvärlden. Och det kan ju bli tufft. Men jag tänker det här stigmat som han nu går och bär på. För det kan ju inte vara lätt att vara liksom, Hamids affär och åka och flanera på Avenyn i Göteborg. Folk lär ju peka och titta. Han måste ju tvätta av sig det där, tänker jag.
Sen finns det ju människor som har tvättat av sig värre stämplar.
Det är det jag menar.
Alltså inom politiken. Och...
Ja, och i grunden är väl vi människor ganska förlåtande. Om man på riktigt skulle göra ett sånt arbete där han går tillbaka och försöker liksom, men utvärdera varför blev det så här? Vem är jag och hur kan jag göra bättre? Då kanske han har en chans.
Men alltså det är två faktorer som gör det så himla svårt för mig att begripa. Nummer ett är ju, alltså du jobbade som rektor när du skrev de här bitarna. Och nummer två är att det var under anonyma namn.
Ja, och att han var så gammal.
Ja, han var... Inte långt ifrån min ålder.
Nej, när han skrev typ 33.
Ja, men däromkring. Ja. Och jag känner bara nu i min vardag att jag skulle kunna få för mig att skriva anonyma inlägg. Mm. Jag knappt orkar skriva inlägg med mitt eget namn.
Nej.
Och, jag vet inte. Det kommer bli intressant att se hur jag tror han har det i sig att vända det.
Jag tänker också det. Och någonstans, alltså jag och Hamid träffades regelbundet under ganska många månader. Så jag, någonstans har jag ju, han är ju i mitt hjärta också. Jag vill ju inte att han ska, liksom, jag vill ju att det här ska bli bra. Jag kan inte förlåta det han har skrivit. Jag kan inte förstå det någonstans. Fast i hjärtat känner jag ändå att jag vill ju inte att han ska sitta hemma och gråta på dagarna. Han måste ju ha en chans att liksom rädda upp det här, tänker jag. Men det är klart det var jättesorgligt. Det var supertrist att vara med om en sån här sak på nära håll. Och lite otäckt också att se en persons liv monteras ner liksom, inför öppen ridå. Och alla, verkligen alla, vände honom i ryggen. Så. Som vi såg i alla fall. Man såg ju ingen gå ut och stötta honom egentligen.
Det var någon artikel, jag läste den aldrig. Men den belyser just det här med cancel culture. Ska man verkligen... Ta bort en person på en dag och så vidare.
För det är också intressant att som du sa att allt försvann. För att också alla våra gamla poddavsnitt är borta till exempel. Alla hans gamla texter är borta. Det är ju som att han inte har funnits. Och det är ju lite konstigt. Det här är ju en del av historien. Hamids affär är ju också hans tidigare verk.
Finns sommarpratet kvar? Det måste du göra.
Oklart, det måste du ju göra. Jag vet inte.
För den var bra. Jag ser inga problem.
Nej, det var intressant. Jag lyssnade på det faktiskt. Men ja, för det måste vi kolla upp.
Verkligen. Jag vill diskutera din bok Första tiden som lärare.
Det vill jag också.
Full disclosure, jag har tyvärr inte hunnit läsa den. Men jag tycker det är intressant att du tar dig an ett sånt här uppdrag. För det är helt ärligt inte en lätt bok att skriva.
Sjukt svår bok att skriva.
För du skriver värdeskapande lärande utgår från dig själv. Det handlar väldigt mycket om vad du gör i klassrummet och ditt sätt att se på pedagogik. Mm. Superbra. Men när man kommer till det här ny som lärare, då är det inte lika lätt.
Och framförallt mycket av det man gör som lärare när man har jobbat några år, det är ju sånt som sitter i ryggraden på något sätt. Det är svårt att sätta fingrarna på varför vissa lektioner funkar. Och när man skriver den här boken så är det ju precis det man vill åt, den här tysta kunskapen. Det är den man vill få ut. Och det är ibland som det var svårt att skriva av den anledningen att mycket är ju självklart, tycker jag, i det jag gör nu. Fast det var inte självklart när jag var ny. Och vad är det jag gör nu som gör att mina lektioner är så mycket bättre än för 10 år sedan? Vad är det jag gör? För det är sånt som du sa som du har övat dig fram genom att du har stått i klassrummet och liksom finslipat din teknik. Och att sätta liksom ord på det, det är ju lurigt.
Men hur gick du tillväga? Hur var processen för att komma fram till den här boken?
Jo, men dels kände jag ju, precis som vi pratade om, att lärarutbildningen ger ju inte det som man vill. När man kommer ut i klassrummet så är det mycket man inte har med sig. Och jag kände att jag ville skriva en bok som jag själv hade velat ha när jag liksom stod där första lektionen och bara, oh shit, vad håller jag på med? Så att den här boken hoppas jag att man ska liksom läsa inför sin VFU eller inför sitt första jobb och bara känna sig lite trygg i att amen, jag har skrivit det väldigt prestigelöst, att allt löser sig. Alltså vi har alla gjort bort oss och det är lugnt liksom. Och så mycket så handfasta tricks liksom. Så här gör du första gången du möter en klass. Så egentligen har jag skrivit den bara för att det är en bok jag själv saknade. För att det finns andra sådana böcker på marknaden, men de har varit ganska torra, alltså lite trist. Förlåt, vad taskigt att säga, men de har känts liksom lite så här pekpinniga. Och jag vill skriva en bok som snarare så här, ja, vet du vad, det här kommer bli fel. Du är ny på jobbet, lev med det. Men vi kan försöka liksom hitta lite tricks i alla fall, så det blir en härlig första tid. Men det är helt okej att allt kommer bli knas, för det kommer det bli liksom. Som prestigelös och lite rolig, lite så här bjussig bok, där man verkligen så här, ja, delar med sig av det man har varit med om och hur man kan tänka nästa gång för att det ska bli bättre.
För jag har läst en och annan bok som handlar om det här, introduktion till lärarbranschen. Vissa har utgått från att man har intervjuat olika typer av lärare, fått in mycket information. Just det. Sen finns det vissa som bara utgår från sin egen erfarenhet. Hur jobbade du med det?
Jag har utgått från min egen erfarenhet men också läst otroligt mycket forskning. Alltså mitt sommarlov var skitkul. Jag bara läste och läste och läste. Så jag utgår jättemycket från forskning. Och sen blandar jag det med konkreta klassrums, mina egna erfarenheter. Liksom. Så mycket av det jag liksom kommer fram till är ju liksom bottnar i forskning. Men sen så liksom, ja, berättar jag utifrån min egen liksom vardag jättemycket. Så jättemycket konkret klassrums situationer och jättemycket grundforskning liksom. Mycket jobb.
Och du har ju fått positiva reaktioner.
Ja, framförallt verkar det som att många verkligen ser det för vad jag hoppas att den ska vara, en kompis liksom. Att det känns som en trygghet att läsa den här boken och veta att, ja men, dels konkret, gör så här om din elev stökar i klassrummet, eller gör så här om du måste kontakta en jobbig förälder. Men också att det liksom är så här, ja men ta det lugnt människa, du har många år på dig att bli duktig. Det här är liksom din första tid, du är ny på jobbet, ja då får du vara ny på jobbet. Det är helt okej att fråga frågor eller göra bort sig.
Den riktar ju sig i grund och botten egentligen till lärarstudenter eller nya på jobbet. Hur har deras reaktioner varit kring den här boken?
Ja, det är de som jag fått, den är fortfarande väldigt ny i den här boken. Men det verkar vara just att den känns som att man blir trygg av den. Att det är så här, ja det är väldigt, väldigt handfasta, konkreta tips om grundsaker. Allt ifrån hur planerar man en lektion till hur gör man om man måste beslagta en mobiltelefon från en elev till hur gör jag om jag måste rådda en konflikt eller när är jag anmälningsskyldig, vad gör elevhälsoteamet, alltså väldigt basic grejer. Men också lite mer så här, vad är motivation och hur motiverar jag elever och hur funkar hjärnan, alltså hur lär man elever bäst och vilken tid på dygnet. Alltså väldigt konkret och handfast, brett. Utifrån det komplexa jobbet vi har.
Verkligen. Om vi ser att du har en ny lärare framför dig. Och du får ge 3 tips, så här framgångsfaktorer för att du ska överleva första året. För det handlar i mångt och mycket om överlevnad första tiden. Vad hade du sagt till den personen?
Då tänker jag först och främst, se till att skaffa en mentor. Man har ju rätt till en mentor första året. Hade du det?
Alltså jag hade det, men jag utnyttjade inte. Nej, det var mitt eget
fel. Jag hade ingen överhuvudtaget. Och det tror jag, det ska man göra. Hitta en mentor du litar på. Eller se till att när du får ditt första jobb att du ska ha en mentor som hjälper dig. För du är ny. Så en bra mentor som liksom lotsar dig genom alla frågor första året. Steg nummer två, sno och tjuva hur mycket du vill. Alltså ta andras planeringar, sök på nätet. Det finns ju hur mycket bra lektioner som helst på nätet. Alltså allt från internetstiftelsen till globala målen. De har ju hur mycket bra material som helst. Eller lektionsbanken och sådär. Man måste inte planera allt på nytt när man är helt ny. Sno, och sen om ett tag, då kan man ju om det lite. Eller kanske göra det till sitt eget. Men i början bara dra ner ambitionen på att du ska göra värsta coola undervisningen. Ta färdiga lektioner. Så mentor, färdiga lektioner och sen nummer tre, alltså dra ner ambitionen. Det låter ju hemskt att säga till någon som är ny och så här, bara vill ut och leva livet i skolan, men det är så himla svårt yrke. Men man ska bygga relationer samtidigt som man ska undervisa, samtidigt som man ska ta del av föräldramejl och man ska fortbildas. Och, ja, men du vet ju, det är ju världens svåraste jobb. Så dra ner ambitionen, se till att överleva, bara ha kul, lär känna elever. Testa dig fram olika lektioner, blir något fel, ja, men du kommer få ha 100 000 till lektioner innan du går i pension. Liksom. Så var lite prestigelös i början. Jag när jag kom ut var ju så här, wow, jag ska förändra hela skolan. Och det gick ju inte alls bra. Det är skönare att komma ut och tänka, nu ska jag bara vara ny på jobbet ett år. Och när jag har gjort det, då kan jag börja förändra världen.
Jag har faktiskt jättebra tips.
Tycker du det?
Ja, verkligen. Jag är speciellt det här med att dra ner ambitionerna. För jag tror många gör det misstaget.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag hade jättemycket ångest för att jag hade för få labbar.
Mm, du ser.
I min undervisning.
Du trodde folk skulle döma dig för det liksom.
Oh ja. Yeah. Mm. Jag tänkte bara, vänta, kemiundervisning, det måste ju vara labb varenda
dag. Experiment.
Sen jag kommer ihåg att jag pratade med en kollega som hade jobbat i väldigt många år. Och hon sa, jag hade inte en enda labb de första tre åren. Så det gick inte, för hon hade väl andra utmaningar. Du kan ju inte ha en labb med en klass som du inte har kontroll på.
Nej, det är en säkerhetsgrej.
Och, ja, och då började jag sakta men säkert att det började landa i att din första uppgift är inte att lära ut kunskap. Det är att människor ska må bra här inne.
Exakt, trygghet.
Trygghet, relationer. Det ska vara lugn och ro. Mm. De ska lära känna dig, du ska lära känna dem.
Ja.
Sen är 70% av jobbet redan gjort.
Ja.
Sen blir det hur enkelt som helst att
förmedla
kunskap.
Så är det, exakt. Och jag tror att många tänker, lärare framförallt, då ska man förmedla kunskap. Det är vårt jobb. Och det är det ju. Fast man kan inte bara stolpa in en tisdag eftermiddag i en förortsskola och bara, nu ska vi ha 80 minuter om franska revolutionen, för det funkar inte så. Vi måste etablera, som du säger, lugn och trygghet och lugn och ro och fina relationer. Så att just därför, chilla lite när du är ny. Det är liksom ingen som dömer dig om du kommer som nyexad och inte gör ditt topp bästa år. Liksom.
Sen måste jag kommentera centrala innehållet. Det är ju skrämmande tycker jag, på många sätt. Speciellt om du har ett stoffämne som NO.
Mm.
Jag kommer ihåg den första tiden jag tänkte bara, alltså det finns inte en chans att jag kommer hinna det. Gör jag tjänstefel nu när jag inte hinner med? För du måste, dels måste du samarbeta med andra ämnen och du måste vara väldigt effektiv i din egen undervisning för att kunna hinna med det centrala innehållet.
Det där är ju ångestbok om man ser på det på det sättet.
Alltså,
och det också faktiskt skriver jag också i boken att fast det står ju inte hur mycket tid du ska lägga på varje grej. Så att, helt ärligt, vilken lärare på jorden har lyckats göra allt centralt innehåll perfekt? Nej, vi alla hamnar ju där i slutet av en termin och tänker, nej, jag hann inte det. Ja, men jorden går inte under. Eller hur?
Nej, jag är helt med.
Ja,
idag, jag ska vara helt ärlig, jag hinner inte alltid med på de här tre åren.
Nej.
Det är väldigt svårt.
Alltså historien, så jag är så lärare också. Jesus, sista, förra gången hade ni gjort, det var det sista lektionen som brände igenom hela kalla kriget. Du vet, det var så här, bla 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 bla, så check på den. Och det var ju verkligen i panik. Och jag tror aldrig jag lyckats någonsin få med allt i historien. Och nej, men jag har fortfarande uppenbarligen gått ganska bra för mig som lärare. Så jag tänker...
Och jobbar man med förmågorna, om man fokuserar mer på förmågor, så... Och helt ärligt, om du nu hade haft en toppenundervisning i kalla kriget, låt säga att du hade lagt ner jättemycket tid, vem säger att de här kunskaperna hade suttit kvar över tid?
Exakt.
Det som faktiskt fastnar är ju de här förmågorna.
Precis.
Men jag hade en kollega som har haft en kollega som lyckades med hela centrala...
Otroligt.
Ja, verkligen. Riktigt bedrift.
Jag älskar att en kollega som har haft en kollega en gång.
Ja. Men jag fick höra, men då ställde jag frågan, men hur lyckas man då?
Mm.
Och då sa han att hon var väldigt effektiv,
ja,
men absolut inte inkluderande.
Nej.
Och vad det innebär är att hon skrev upp, du ska ha läst dit och dit, du ska ha gjort den här uppgifterna, sätt igång, jobbar du inte, not my problem.
Nej.
Men sen kan hon i sin egen bok bocka av, jag har gått igenom kalla kriget.
Men det blev ingen elevdelaktighet, det fanns liksom ingen chans att stuva om någonting i undervisningen eller sådär, utan det var...
Men, alltså, för att ge henne lite cred ändå var att hon jobbade, ja men det var en relativt välbärgad skola, eleverna presterade ändå väldigt högt i nationella provet.
Ja, du ser. Ja, hon kanske...
Så, men jag ja. Försöker komma fram till här, vad mäter nationella proven egentligen?
Mm. Det är också ett ämne jag är intresserad av. I synnerhet när det kommer till, jag tror svenska matteprov och engelska tror jag ändå är hyfsat. Alltså läsförståelse och så, det tror jag mäter ganska bra, men just SO och NO-proven.
Vet du vad jag tror det handlar om?
Berätta.
Jag tror det handlar om erfarenhet. Mm. De institutionerna som jobbar med matteproven har gjort det här i så många år. Ah. De har sån vana, de vet exakt vad som gäller. De har gjort så många misstag och lärt sig. Men när man tar NO, SO, det är rätt färskt.
Det är nybörjare.
Det är nybörjare. Ah. Om jag jämför kvaliteten på matteproven med jämfört med NO, det är... Mm. Och det kan man till och med se med tiden att de blir bättre och
intressant.
Bättre.
Intressant. Sen tror jag också att det är alltså just i SO, samma sak med NO, att det beror på vilket ämne man får. Mina förra nior fick historia och då var det jättemycket frågor på antiken som de läste i sjuan. Och det är så här, de läste det för 3 år sedan, de kommer inte ihåg de här detaljerna längre. Så att det är också lite så här, i svenskan, ja, men lär man sig läsa och bra läsförståelse, då kommer man klara svenska provet. Men har man otur att få ett SO-ämne som man inte läst på ett tag, ja, då kommer det gå sämre. Det är ju mer faktaspecifikt, tänker jag, än matte och kanske engelska och svenska som handlar om andra typer av förmågor. Liksom.
Sen var det alltså språkligt, om jag tittar på texterna som levererades ännu, det var så här, det var för hög nivå för årskurs 9, enligt mig. Det var något år. Och det är som du säger, alltså fakta är en färskvara. Jag ska vara helt ärlig, jag måste repetera innan varje, så att jag själv också har en tapp.
Så är också.
Ja, men så är det.
Ja, visst.
Och den som inte håller med där, då är det antingen för duktig eller ljuger.
Troligtvis ljuger.
Ja, så på det sättet, jag är väldigt anti nationella prov i SO och NO, men jag vill gärna behålla matte, svenska, engelska.
Jag håller med, faktiskt. Vad skönt att vi är överens om det.
Verkligen. Mm. Nu har vi pratat ett tag och jag hann med alla...
Effektivt.
Och då ses vi för inspelning nummer 2 snart.
Ja, vad handlar den om?
Skämtet handlar ju om att vi var tvungna att spela om första. För de som inte vet så var vi tvungna att spela om första avsnittet vi gjorde tillsammans.
Men det blev bra. Det var bra. Vi har som att vi liksom repeterade och sen så bara körde vi samma avsnitt igen.
Det blir alltid bättre andra gången.
Ja, så nu, det är nu vi kör alltså.
Ja, det här blir tredje egentligen.
Ja, just det.
Men jag är jättenöjd. Tack för att du tog dig till Norsborg.
Jag är asglad att jag fick komma.
Se fram emot tredje samtalet om kanske 1,5 år.
Ja, just det.
Och se vad som har hänt
då. Vad hänt då? Vad kul.
Toppen.
Tack så mycket.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Maria som tog sig ut till Norsborg för att träffa mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av materialet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.